jag hävdar att investeringar i kollektivtrafik, infrastruktur och själva trafiken är den absolut viktigaste klimatinvesteringen. De pratar om ett transporteffektivt samhälle, men vad är det? Det är inte i första hand att varje enskilt fordon drar mindre, utan det är att vi åker tillsammans som är den största energibesparingen.
Hej och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Jag heter Caroline Ljungberg Tolson och idag så sitter jag på vårt kontor i Lund och jag har med mig Karin Svensson Smith. Välkommen till podden, Karin.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Alldeles utmärkt. Jag har haft en lång tågresa i Europa och är så glad över det.
Härligt. Det hoppas jag vi kan höra mer om. Karin, du är miljöpartist och du har suttit 16 år i riksdagens trafikutskott, varav de sista 4 som ordförande. Och sen har du varvat riksdagen med kommunpolitik som andra vice ordförande i tekniska nämnden i Lund, där du också har gjort stor skillnad inom trafikarbetet, inte minst när du startade upp Lundamats. Och idag så är du bland annat styrelseledamot i Resenärerna, där du tidigare också varit ordförande. Och jobbar mycket för att förbättra kollektivtrafiken för resenärerna i stort, eller hur?
Det stämmer, för jag hävdar att investeringar i kollektivtrafik, infrastruktur och själva trafiken är den absolut viktigaste klimatinvesteringen. Sen måste vi få människor med oss i klimatomställningen. Jag har arbetat under många år för bilbegränsningar i olika former, det tänker jag fortsätta med. Men då måste alternativen till bil bli bättre för att vi ska få folk med oss på radikala åtgärder. Och då är kollektivtrafiken strategisk.
Mm. Du har ju länge varit politiker, Karin, och också mycket engagerad i trafik och miljö och klimatfrågor. Vad har du för bakgrund?
Jag är lärare och har utbildning och behörighet i samhällskunskap, historia, psykologi, socialkunskap och geografi. Men sen hade jag möjlighet att åka till den stora FN-konferensen i Rio 1992 och kände att vad ska jag göra med min tid på jorden? Och då tänkte jag att det viktigaste är att jobba om klimatomställning av transporterna, för det är där Sverige kan göra störst nytta och visa för andra att det går att leva ekologiskt hållbart och ändå ha en bra förflyttning. Och där är mycket att göra. Så det bestämde jag mig för att ägna mig åt.
Det var väldigt tidigt du gjorde det. Jag tänker, de här frågorna var inte så på tapeten då.
Nej, det var de inte alls. Och miljörörelsen jobbade för sig och hade inte så mycket dialog med övrigt. Och jag tänkte att det är bättre att vara klimatengagerad med transporterna som bas än att vara engagerad i trafikfrågorna med klimatrörelsen som bas. Så jag tänkte jag ska lära mig så mycket jag kan om transporter och ha kontakt med andra som jobbar med transporter i första hand och klimatomställa dem utifrån trafikens perspektiv.
Och jag vet att du precis har varit ute på en tågluff. Det måste vi ju prata mer om. Berätta.
Ja, vi åkte kombinerade höghastighetståg med nattåg och tog oss på det viset ganska smidigt ner till Spanien. Och där har vi vandrat. Min man är väldigt intresserad av fågelskådning, så vi har haft naturvandringar och så har vi åkt tåg. Och sen har jag ju inte kunnat låta bli annat än att studera städer som är kända för att begränsa bil och se hur ser det ut på riktigt, hur lever människorna i den stan och hur är avtrycket mer än de centrala delarna. Jag har både positiva och negativa erfarenheter av det.
Mm, har du hittat något gott exempel?
Ja, jag tycker att Barcelona med sina superblocks, det är min favorit. Mm. För de satsar inte bara på den centrala delen av staden utan runt om där människor bor. För att inte bara liksom ha ett bilsfritt centrum som pynt för turister och handelsverksamhet, utan där vardagen för människor kan fungera bra. Och det som framförallt är intressant på de här superblocksen, det är ju att det är ett sätt att förebygga sociala problem och kriminalitet, därför att när människor träffas tillsammans i sin vardag med grannarna så kan man skapa de sociala nätverk och band som förebygger utanförskap och våld, så som vi tyvärr ser rätt många exempel på i Sverige och andra delar av världen.
Mm, Barcelona är en stor favorit hos mig också. Hur tycker du om att jobba med trafiken där då?
Alltså de har ju börjat väldigt bra, men utifrån ett utgångsläge som är väldigt dåligt. Mm. Alltså om jag ska jämföra med Lund så har ju de haft en, liksom en trafikkaos mycket mer. Och det är ju en så stor stad så det tar ju tid att organisera om och man måste få människor med sig. Så det är kombination av ekologisk och social hållbarhet där människor är delaktiga i omställningen som är så bra. Mm. Men det här med att slå ihop 9 kvarter och se till att bilen inte kan köra rakt igenom, det tror jag är helt avgörande. Där är ju Gent mest känt i Europa för det. Men jag tycker ju att jag är mer imponerad av vad man gör i Barcelona vid det här laget.
Mm. Har du sett några riktigt dåliga exempel på resan?
Ja, Braga som blev utsett till vinnare i European Mobility Week. Där undrar jag om någon i juryn överhuvudtaget har varit i Braga. För att de har ju väldigt fint bilfritt centrum. Men sen i övrigt så är ju bilen totalt dominerande. Så att det blev jag väldigt besviken på. Mm.
Där finns mycket mer att göra, låter det som. Men Karin, du har ju varit både i riksdagen och i kommunalpolitiken under många år. Vilka är de viktigaste trafik- och miljöfrågorna du varit med och driva igenom i din tid i riksdagen?
Ja, det senaste jag gjorde som jag är rätt nöjd med, det är införande av stadsmiljöavtal i statens budget. Det var mitt enda vallöfte sista gången jag kandiderade till riksdagen och det var också ett av Miljöpartiets krav för att bilda regering med Socialdemokraterna. Det var att man skaffade särskilt anslag där de städer som vill gå före får medfinansiering för större investeringar så att människor lättare kan leva utan bil. Mm. Och det tror jag är en framgångsfaktor. Mm. Idén var ju inte min, utan jag har ju sett från Norge och jag har sett från andra delar av världen att det där funkar. Istället för att sprida ut pengarna till alla så supporterar man de som verkligen vill någonting och de kan bli föredömen för andra. Men sen har jag ju varit med och flyttat. Bland det första jag gjorde var att flytta väganslag till järnväg. Och där ser vi ju nu att det är ett enormt behov av att man bygger ut järnvägen. Det är ju trevligt att sänka taxorna, men har man inte plats för alla som vill åka med tågen och ser man inte till att tågen kommer i tid så kommer det ju bli en backlash.
Mm. Vi återkommer till tågen. Och om man då flyttar över till kommunen, vilka är de viktigaste trafik- och miljöfrågorna som du har varit med och driva igenom här i Lund?
Alltså det är ju Lundamatt som är basen för det mesta. Mm. Och vi skrev faktiskt in i Lundamatts redan då på 90-talet att byggande av en spårvagnslinje är en del av Lundamatts. Mm. Sen hamnade det liksom lite i bakgrunden för man saknade medfinansiering.
Vad är Lundamatts för de som
Lundamatts,
inte vet?
Det är en miljöanpassning av transportsystemen i Lund där vi säger att det ska vara enkelt att komma fram samtidigt som man minskar med miljöbelastningen. Och konceptet bygger på att det inte bara kommunala beslut utan man måste ha med sig människor, man måste ha med sig folk runt omkring och så tillämpa det nyaste i forskningen, goda resultat man ser från olika delar av världen för att Lund ska minska sin miljöbelastning och stärka aktiv mobilitet och kollektivtrafik och där stadsplaneringen är väldigt viktig för det. Så att vi hade ju inte konceptet 15 minuter staden då, men tänket var väldigt mycket så att i din vardag ska du kunna lätt skaffa och ordna det du behöver utan bil.
Lundamatts har ju lagt grunden till de 3 versioner av trafikstrategier som man har tagit fram och också gjort att man har vunnit massa pris för sitt arbete med hållbart resande här i stan.
Och det var ju rätt roligt att vara med och ta emot det priset där jag var taktfull nog och inte påminde flera av dem som stod i första ledet ta emot priset att de var mycket aktiva motståndare när vi väl skulle genomföra de här reformerna. Men när man sen såg att det blev liksom bra och där handlarna och folk gillade det hela, då glömde man bort att man egentligen inte ville det här. Så det krävs någon som är spjutspets och driver på. Och där har jag sett min roll i politiken. Men det gäller ju också att man får med sig andra så man inte står ensam i spetsen.
Mm. Vad är det som har gjort att Lundamatts just har blivit så lyckat?
Jag tror att det är kombinationen av verksamhet utanför kommunen, politiken och kloka tjänstemän i kommunen. Jag hade en tjänsteperson som heter Karin Lodberg, eller hette, hon är tyvärr inte i livet längre, men hon var extremt viktig för att inom kommunen jobba ihop med tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret. För det kan inte vara så att man sitter och önskar minskad miljöbelastning när man ordnar trafiken och sen har en stadsplanering som ökar den. Så att det måste giftas ihop. Och det måste också giftas ihop med de som har klimat och miljö i första rummet.
Men något som jag funderar på är hur når man framgång i politiskt arbete när det finns många stridiga viljor och inga tydliga majoriteter? Och hur funkar det?
Punkt nummer ett är ju att skaffa majoritet för sina förslag. Mm. Och då måste man vara lite pragmatisk och våga kompromissa. När man företräder ett parti kan man inte säga att vi ska ha hela partiprogrammet eller inget alls. Utan man väljer ut det viktigaste och sen får man se till att andra i de man jobbar ihop med får det lite de har lovat sina väljare. Så det handlar ju om att man ska bli nöjd på sikt. Och det viktigaste är inte att bli vald utan det blir omvald. Mm. Och det blir man bara om man kan visa att man åstadkommer någonting som folk gillar. För det är först då de har anledning att ge en förtroende igen.
Mm. Och vad har det varit lättast att göra skillnad och få genomslag för förslag och idéer?
Ja, det är ju det centrala Lund. För att det centrala Lund är ju viktigt för alla oss som bor där. Jag bor ju inte själv i centrala Lund men vi besöker det och folk som besöker det utifrån. Sen tror jag det som har varit viktigt i Lund också det är att man har jobbat ihop med forskare på Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Som man har sett att det som är internationell forskning kan tillämpas lokalt. För då har vi ju kunnat skapa hållbarhetsforum och alla de plattformar där vi har samtal och dialog mellan forskare, politiker och tjänstepersoner.
Många med mig tycker att klimatet är vår tids viktigaste fråga och borde få gå före många andra frågor. Men upplever väl att den här frågan inte kanske alltid prioriteras. Och då pratar jag ju om politik på riksnivå. Mm. Varför är det så?
Därför att man har satsat på klimatomställning för en väldigt liten grupp och man har inte heller insett att det finns stora ekonomiska intressen som nu inte är intresserade av att ställa om utan som alltid försöker sätta bilen i centrum. Man utgår från bilen, diskuterar vilken sorts bonusar, vilken prioritet, hur man ska ordna med bränslen. Bilen är i centrum. Och jag tycker det är viktigt att sätta människors vardagsmobilitet i centrum. Och då ska inte bilen vara i centrum utan då är det kollektivtrafik som gäller. Sen kan man också titta på om man ser Sverige jämfört med andra länder så har vi fordonsindustri här och vi har en mycket mäktig skogsindustri. Och de har satt ganska mycket agendan för det politiska samtalet så att vi har ju större lastbilar och mer förmånligt för lastbilstrafik jämfört med många länder i Europa. Det var ju en fördel med att se de spanska vägarna för det var väldigt få stora lastbilar. De har ju en gräns på 40 ton och 18,25 meter som längd. Mm. I Sverige har vi ju liksom monsterlastbilar som nästan är dubbelt så stora som kör sönder vägarna och gör det svårt för alla andra som ska vara på vägarna.
Men vad gör svensk politik då för att inte halka efter de framsteg som man gör ute i Europa och i andra länder?
Ja, jag vill snarare prata om vad man borde göra. För man pratar om de investeringar som är intressant för människor som har ganska gott om pengar. Som äger sitt hus och som kan lägga solceller på taket. Eller har råd att köpa en elbil. Mm. Jag skulle vilja säga att vi måste ha en klimatomställning som är lite mer den som jag såg i Barcelona. Där man utgår ifrån att du ska kunna klara dig rätt så bra utan bil och satsa på kollektivtrafik istället. Och för var och en av oss som har åkt tåg, vare sig i Sverige eller andra länder, så ser man ju att det är enorma brister. Det behöver investeras i mer järnväg, bättre ekonomiska villkor så att man kan utvidga trafiken istället för att dra ner på den som man gör på olika ställen.
Du har redan varit inne på det lite, men jag hittade din blogg, svenssonsmith.se hittade jag. Det är lite reklam för den, men som är uppdaterad med flera blogginlägg bara i år med många aktuella ämnen. Men där så skriver du bland annat om IPCC som pekar på att det krävs en fullständig omvälvning av hur vi lever våra liv och organiserar våra samhällen. Och just IPCC har ju liksom för första gången pekat på hur våra livsstilar påverkar klimatet. Att nu krävs det ändring av livsstilar, det krävs beteendeförändring på ett sätt som man inte har tryckt på tidigare. Hur ser du på detta?
Jag ser att vi som är med i ett parti måste vara mycket tydligare. Jag tror att vi missförstår människor genom att säga att det inte krävs så mycket. Vi måste vara ärliga och säga att det krävs en omställning av allas liv, inklusive våra egna. Mm. Om de barn som föds nu ska ha en rimlig framtid. Vi måste säga det. Det räcker inte med någon teknisk fix, batterifabriker eller vindkraftsparker, utan det krävs också att man omvärderar vad som är viktigt i livet och inser att vatten och grönskande skog, bördig mark, det behöver vi allihop. Mm. Och just nu är allt det hotat på grund av klimatförändringarna. Och då måste vi fundera över hur åker man på semestern. Det tar längre tid att åka tåg och tyvärr är det ju dyrare också. Men vi måste faktiskt våga välja bort flyget. Så införande av flygskatt som jag också var med och bidrog till i riksdagen. Mm. Det är jag nöjd med, men den behöver vara mycket högre. Och järnvägen behöver fungera bättre.
Mm. Så vilka är de viktigaste trafik- och miljöfrågorna att fokusera på de kommande åren?
Kollektivtrafik i kombination med bilbegränsning. Och att man också ser att klimatet är viktigt, men vi måste vara rädda om naturen. Vi kan inte använda stor del av biomassan till att göra drivmedel av. Därför att då blir det för stort uttag av skog. Vi måste också hitta cirkulära processer. För även om klimatet är jätteviktigt så kan vi inte ha stora sophögar överallt. Utan vi måste hitta typ använda biogasen bättre. Organiskt avfall finns i alla kommuner i hela världen. Mm. Det måste användas som drivmedel för att hitta liksom de här lösningarna där klimatet, ekosystemen, de två kriserna tillsammans måste lösas på ett bra sätt.
Är man duktig på det här någonstans?
Alltså biogas ser jag mer i de länder i världen där elsystemet fungerar sämre. Mm. Jag har varit i Colombia till exempel och där har man elavbrott 4 gånger i veckan, så de vill inte ha ett enda nytt transportsystem som bygger på el, utan där använder man organiskt avfall och gör gas av som man sedan driver trafiken med. Kan bli bättre, men det tror jag är en lösning som kommer mer.
Med tanke på det här med livsstilar, vi pratar ju och har pratat en hel del om vad som hände under pandemin och den omställning vi gjorde faktiskt då av beteendet. Lärde vi oss någonting då, tror du? Har vi helt tappat det nu?
Nej, men jag tror att vi lärde oss att det fungerar bättre med digitala möten. Och framförallt de digitala möten som var i början av pandemin. I alla fall i kommunpolitiken var det helt urusla. Men där lärde vi oss och blev bättre. Mm. Och den kunskapen ska vi ta med oss och fortsätta använda. Så att folk behöver inte vara på plats alltid rent fysiskt. Att kunna jobba hemma 2 eller 3 dagar i veckan tror kommer att vara normen i många yrken. Mm. Men samtidigt, och det tycker jag är väldigt underskattat, så kan vi inte sköta barnomsorgen, sjukvården och de äldre digitalt. Där måste man fysiskt vara på plats och därför måste kollektivtrafiken bli bättre.
Vi har ju under en tid stått inför utmaningen att minska våra klimatutsläpp med 70% till år 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Och vi närmar oss 2030 med stormsteg, får man ju säga. Jag känner att jag har sagt den här meningen många gånger under de senaste åren. Kommer vi lyckas?
Det beror på om vi kan få utkristallisera de viktigaste åtgärderna och få människorna med oss på det. Och tyvärr tror jag att extrema klimathändelser kommer att skynda på det hela. Mm. Alltså har man inte vatten att dricka, då är man körd. Mm. Och det kommer, om vi kan liksom förknippa det med de klimatåtgärder som behövs, är ju liksom en nyckel till att lyckas. Det som är ljuspunkten här lite, det är att mer för näringsliv med god omvärldsbevakning ser ju detta. Och jag tror också att finansiella institut och banker inser att investering i fossilt idag är nog inte så en väldigt klok investering om man tänker sig en långsiktig förändring. Men då måste man våga tänka långsiktigt. Och det är också ett problem att man idag blir, det är kortare perioder för precis allting. Mm. Och även i politiken, man måste våga prata om de långsiktiga förändringarna och inte bara vad kostar bensinen nu, utan fokusera på större perspektiv.
Gör man det då?
Inte tillräckligt, men om jag igen, det finns både positiva och negativa trender. Jag tycker det har hänt väldigt mycket positivt i EU-politiken och Jag tycker jag lyckas med mycket, men nu har jag verkligen fått ompröva min inställning till EUs kapacitet. Så att de senaste besluten där, de hälsar jag verkligen med glädje.
Vilka är då de största utmaningarna för att nå klimatmålen?
Jag tror att politiken är den svagaste länken, och det är den man måste arbeta på att förbättra så att människor känner inte bara utanförskap och förtvivlan, utan också här finns någon man kan lita på som kan genomföra förändringar som är bra både för mig nu och för de som kommer efter mig, och att politiken vågar ha en dialog med människor om det här, vilka förändringar som behövs. Vi behöver flytta ett fokus från bil till kollektivtrafik. Jag upprepar det här, men det är helt avgörande för att den vardagliga förflyttningen ska kunna dra mindre energi. De pratar om ett transporteffektivt samhälle, men vad är det? Det är inte i första hand att varje enskilt fordon drar mindre, utan det är att vi åker tillsammans som är den största energibesparingen.
Men det funkar inte att vi alla skaffar varsin elbil?
Nej, det gör det inte, och dessutom får de inte plats i ett samhälle eller i en stad som är bra att leva i.
Du har ju nämnt kollektivtrafiken många gånger nu. Vad är det som gör att den ligger dig så varmt om hjärtat?
Ja, därför att det är den faktor som jag tror är viktig för att folk i allmänhet ska kunna vara med på det hela, och att det man säger i politiken följs av åtgärder som känns som de hänger ihop. Man kan inte prata om 2030-målen och sen dra in busslinjer. Man kan inte prata om 2030-målen och så låta tågtrafiken vara så fullständigt urusel som den är idag. Folk måste kunna lita på att man kommer i tid med tåget. Så att där är det viktigast att liksom hitta den kopplingen kollektivtrafik, klimatmål och människors vardagsliv.
Vi sitter ju fast i ett vanebeteende, och just bilismen är ju visat sig vara väldigt, väldigt fast. Någonting som hänger kvar hos oss. Och det är många som tycker sig ha rättigheten att faktiskt resa just med bil. Och vilka tror du är de största hindren för att man ska byta ut sin bil mot kollektivtrafiken?
Det är att man kan lita på att man kommer i tid och att man får plats att sitta. I likhet med många andra så fick vi igår från Padborg och norrut i Danmark sitta på golvet. Och jag tror inte det är rimligt att tro att den som annars har en egen bil som alternativ sitter på golvet i ett överfyllt tåg. Utan man måste kunna erbjuda sitt plats. Man måste kunna planera sin resa. Det är helt under all möjlighet, rimlighet, att Trafikverket inte lämnar tåglägen till tågföretagen som gör att folk kan köpa biljetter i god tid eller boka sina resor. Det måste man kunna göra.
Sen har vi länge pratat om skillnaden att gå in, och vi har många olika sajter där man lätt kan boka sina flygresor över hela världen, och fortfarande har man ju inte hittat ett sånt sätt för just tågresor.
Nej, där är den lilla tågbutiken i Kalmar nyckeln till det hela, och det är ju mycket konstigt att det ska vara på det viset. Jag träffade ju folk från Österrike och andra länder där man liksom har ett gemensamt bokningssystem och kanske ett gemensamt betalsystem, som man inte funderar på vilket bolag kör nu här, är det regional eller nationell trafik, utan man bara går på och åker.
Ja, det är intressant.
Och jag skulle vilja lägga till att man då verkligen tar det här med mobilitet som tjänst på allvar, för att de flesta av oss är ju inte 100% cyklister eller 100% kollektivresenärer, och ibland åker jag bil också, så att det är ju, hur kombinerar man de här tjänsterna utan att hela tiden börja fundera ut och lista ut vilken kombination är bäst, utan jag vill i den smartphone som de flesta av oss äger trots allt få upp den snabbaste resan och kunna se klimateffekter av den och kunna liksom boka den utan att behöva fundera. Så att mobilitet som tjänst, det tror jag också är en framgångsfaktor.
Mobilitet som tjänst är ju ett sätt att kunna boka den typ av färdmedel som man behöver för tillfället genom en tjänst i sin telefon helt enkelt, eller smartphone. En av många debatterade frågor inom trafik och transport i Sverige de senaste åren är ju nya höghastighetsbanor. Vad är din syn på detta?
Alltså det viktigaste är ju att tågen kommer i tid, och det är ju helt omöjligt att förvänta sig att tåg som går i väldigt olika hastighet kan komma i tid, därför om de kör på samma spår. Tågen kan ju inte köra om. det är lika naivt att tro som att vägtrafiken skulle fungera om du hade trehjulingar, traktorer och racerbilar i en bilfil. Det kan man ju inte ha. Mm. Och det har man inte heller, utan då har man ju ett system med motorvägar, riksvägar, stadsgator, byvägar. Och det är precis samma som behövs i tågtrafiken. Du behöver ha en fil där man inte behöver komma sent därför att man har ett långsamt tåg framför sig. Sen måste man också planera för att väldigt många fler åker tåg. Det är ju många som vill. Mm. Men idag begränsas ju det av att spårsystemet har för länge sedan blivit för litet i förhållande till tågtrafiken. Så ska man ha mer tåg så behöver man ta bort något tåg för att få plats med något nytt. Och så ska vi ju inte ha det. Mm. Att Sverige fick en väldigt stark ökning av biltrafiken borde ju på att man planerade för det med infrastrukturen. Vi behöver planera för motsvarande när det gäller tågtrafiken. Och då behöver vi också tänka att flyget är ju det mest energikrävande av alla sätt att förflytta sig. Det är det viktigaste att få ner snabbt. Och det kan man inte få om man inte har rimliga alternativ. För man måste vara ärlig och inse att vi vill nog alla se andra länder. Vi vill kunna resa klimatsmart även längre avstånd. Och då är kombinationen av nattåg och höghastighetståg superb. Mm.
Och vad behöver vi göra i Sverige? För att...
Nya stambanor. Stockholm, Malmö, Stockholm, Göteborg. Sen behöver vi bygga ut Stockholm, Oslo också. Och längs Norrlandskusten, nya Ostkustbanan. Det är liksom som du tänker dig att du har en människa med hjärtproblem. Så börjar du inte ute i fingerspetsarna och se till att blodflödet fungerar bättre. Utan det är de centrala systemen, aortan och det som ska fungera bra. Och sen bygger man ut det i ett finmaskigt nät så som vi har gjort med Skånetrafik och Öresundstrafiken. Men fungerar inte de centrala kroppspulsådern ordentligt så fungerar ingenting. Så där är de viktigaste investeringarna. Sen måste vi förstå att trafiken kan inte bedrivas på luft. Så att jag är inte alls någon vän av nolltaxa eller att man har prissänkningar. För problemet är inte att tillräckligt många vill åka. Utan det är ju att vi måste ha en kollektivtrafik som är bra. Och det kostar pengar. Man ska avlöna personalen, man ska betala drivmedel till bussarna. Det gör man inte med luft.
Mm. Vad är det som krävs för att det här ska bli verklighet? Då? Nya stambanor och bygga den här aortan?
Jag tror att det är väldigt bra nu att näringslivet säger ifrån på allvar. Det är ju det som har tvingat regeringen till att kalla till ett krismöte om järnvägen. Därför att vi kan inte ha stora, viktiga företag som inte får levererat sina produkter eller får fram sina råvaror. Så de kräver ju en förbättring och det måste jag, tillsammans med oss som åker kollektivt, vi måste bli mäktigare röst och säga att det är inte okej att ha det som det nu är. Att du inte kan planera för någonting, att du kommer för sent i operationer eller begravningar, det är inte acceptabelt.
Nu så har du ju lämnat politiken i riksdag och kommun, för ett tag kanske i alla fall, vem vet. Och nu är du ju bland annat styrelseledamot i Resenärerna, som tidigare heter Resenärsforum. Och det är Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter som arbetar för att förbättra situationen för svenska kollektivtrafikresenärer. Vad ser du dig kunna bidra med där?
Jag har ju lärt mig en del under 16 år i riksdagens trafikutskott och det hoppas jag kunna använda för att göra tydligt sambanden till exempel mellan tåg i tid och att bygga ut järnvägen. Alla vill ju ha ett tåg i tid men väldigt få förstår hur man ska få det. Det är förvisso bra att få bort spårspring och stå på rätt ställe på perrongen. Men om möjligheten att köra tåg är så begränsad att du inte kan ha fler tåg så kommer det bara göra lite skillnad. Och det behövs stor skillnad. Och det hoppas jag på att kunna förklara i debattartiklar, blogginlägg och på andra ställen sambandet mellan tåg i tid och bygga ut järnvägen.
Det börjar så smart bli dags att runda av det här poddavsnittet. Det känns som vi skulle kunna prata hur länge som helst om tåg, kollektivtrafik, politiska utmaningar. Men med tanke på det som vi har diskuterat idag, målet för 2030, kollektivtrafiken, IPCC-rapportens larm om livsstilsförändring och annat. Vad är det viktigaste vi behöver göra härnäst för att arbeta i riktning mot klimatmålen?
Ja, det är ju det vi har pratat mest om, kollektivtrafiken. Men det är en sak som vi inte pratat om som också är väldigt viktig, och det är aktiv mobilitet. Om man ser till min föräldrageneration så var ju bilinnehavet väldigt lågt. Och många, både korta och långa resor företog man med cykel. Mm. Och dit behöver vi tillbaka, inte bara av klimatskäl utan också av hälsoskäl. Vi behöver röra oss mer. Och då måste staden och hela samhället göra det enkelt med sammanhängande stråk. Det har bilisterna haft i årtionden nu. Det är dags att cyklisterna får sammanhängande stråk som är tillräckligt breda för att den som kommer med lastcykel, den som kommer med en snabb cykel som cyklar mellan städerna, alla ska få plats utan att konkurrera med varandra. Och det är inte jättestora investeringar egentligen, utan det är, vi har ett sammanhängande vägnät. Det gäller ju bara att man prioriterar om bland fordonen så att parkerade bilrader ersätts med cykelstråk. Så cykeln är också otroligt viktig faktor i ett klimatanpassat transportsystem.
Vem ska göra detta? Var ligger ansvaret?
Alltså där har ju kommunerna störst möjlighet och makt. Och där har man möjlighet att säga att det behövs bli dyrare att parkera. Det ska inte vara så heller att den som bor i en hyreslägenhet subventionerar sin grannes bilinnehav. Alla som har en bil ska betala 100% vad det kostar med bilen. Och då ska inte subventionen av parkeringen ligga i hyran för alla, utan den ska betalas av den som äger den. Och det ska också vara som, där tycker jag Malmö har varit lite framgångsrika i, att man ser att ska bostadsområdena vara bra så måste man ändra parkeringssystemen. Och jag tror att parkering är det viktigaste styrmedlet för en lokalpolitiker. Mm. Och det äger vi ju. Så att där kan man göra mer. Sen skulle jag ju gärna vilja att man på externa köpcenter och stora arbetsplatser också fick möjlighet för kommunen att ta ut en parkeringsavgift. Där intäkterna används för att göra kollektivtrafiken bättre. Som man har gjort i Nottingham till exempel. Det är väldigt bra.
Så arbete för kollektivtrafiken, nya stambanor, men arbete lokalt för mer aktiv mobilitet med cykling och promenadstråk. Men också arbete med mobilitet som tjänst.
Och parkeringspolitik.
Och parkeringspolitiken. Det finns en hel del att göra framåt. Stort tack för att du gästade Esplanad idag, Karin.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad@trivector.se.